det finns lite skillnader i kristenheten. Det är till och med så att jag såg att vad heter den här Wikileaks-sidan eller den skiljer liksom på kristenheten. Jag tillhör och tror på den karismatiska biten, alltså den heliga ande och under och tecken och läkedom och helanden, att det ingår i kristendomen. Sen har du den katolska andligheten. De tror inte så. De har bara liksom tagit till sig, de undervisar om 7 nådegåvor, de nådegåvorna tolkar de som att de ska göra folk lydiga och tro på Gud. Ja, men vi är kallade till frihet enligt den heliga ande och enligt Jesus. Så att vi följer alltså kärlekens bud och inte några konstiga lagar och normer. Och när vi följer kärleken så kommer vi automatiskt att göra det som är gott. Och det är ingen som kan döma oss för när vi gör något gott. När vi gör något ont, då kanske vi kan tillrättavisa oss och dömas. Men följer man kärleken ärligt och sant, så är det något gott. Och då kommer det från Gud också. Alltså om det är den kärleken. Det finns lite olika uppfattningar om vad kärlek är idag. Men den kärlek som Gud har visat genom Jesus Kristus. Och det är den typen av nådegåvor. Alltså katolikerna och jag läser samma bibel. Ja, jag tror jag läser ibland in hur katolikerna tänker för att förstå hur kan de få till det. De döljer mycket, ja, det gör de. Och de har som plan, läser jag, att se till att det kommer tillbaka till som det var på 700-800-900-talet. Att vanligt folk inte skulle få läsa Bibeln. Det ska inte ens få läsa Bibeln själv. Det är sen vanligt folk börjar kunna läsa Bibeln så vi kan se liksom vad det egentligen står. Och det är någonting helt annorlunda vad de gick ut med. Och mycket mer nåd. Så katolska läran, den vikar jag bort ifrån. Men de pratar om 7 andegåvor. De här som jag har visat upp här, och det finns fler. Det är 21 gåvor. Och det tillhör mer den karismatiska biten då. Det är mer heltäckande på allting. Men det finns fler gåvor, för man måste tänka hur Bibeln är, hur den uttrycker sig och hur vi människor är. Alltså alltid när vi gör något gott som samtidigt ger Gud äran, så är det bara den heliga ande genom oss som kan ha förmåttet. För vi människor är för ego, vi är för självisk för att hålla på med något sånt. Och det är som när vi vill ha äran själv. Så, och då finns det väldigt mycket olika egenskaper som egentligen inte benämns som andens gåvor. Men vadå? Även icke-kristna har ju en massa egenskaper som kan användas i gott och ont. Och om vi ska tro att Gud är skaparen, så har han skapat alla människor. Och om man vill ta emot Jesus så blir man också frälst. Men det är ju inget tvång. Men man får ju stå för sina val. Och är det inte Jesus så får man äta upp det senare. För det finns en fortsättning efter döden som jag inte ska prata om nu. Lite om andens gåvor har jag titulerat det här då. För ungefär 2000 år sedan, den helgen firar vi imorgon, då kom alltså den heliga ande ner på jorden. Och den heliga ande utgörs då allmänt till alla. Fram till dess så fanns det ju, om man läser gamla testamentet, så fanns ju mycket av det här med undertecken, helanden och lite sådana här saker, väcka upp döda och så. Det gjordes oftast genom profeterna i samband med olika uppdrag. Men från denna dag, första pingstdagen, så har den heliga ande utgjutits allmänt. Och om man tar emot Jesus som sin personliga frälsare och har sin tro på honom, så får man den heliga ande också som en gåva. Och den heliga ande är sigillet som sen, en dag ska vi in i himlen. Då är den heliga ande sigillet att vi verkligen kommer dit och ingen annanstans. Så den heliga ande behöver vi ha. Åtminstone för vår egen väg. Och sen behövs också den heliga ande för, ska vi sprida evangeliet och vi tror att det är något gott. Vi tror att det är bra för en människa att få bli frälst. Ja, då behöver vi den heliga ande för att kunna sprida. En del människor är sjuk och kanske vi vill göra dem frisk. Ja, den heliga ande kan göra det genom oss. Det behövs ingen experter. Gud är experten. Och om han får använda oss så kan han göra genom oss precis det han själv kan. För det är han som agerar. Enkelt. Ja. Men det är ju det här liksom med vår egen läggning då. Man måste ju ha gåvor till det man gör. Man får inte liksom bli någon paja som bara blir intellektuellt kunnig och duktig. Utan det måste ju finnas ett driv ifrån hjärtat om det ska vara äkta. Läsa upp bibelord i Bibeln, det kan alla. Men förstående och få en levande ute i en vardag, det krävs det den heliga ande till. Även för de som är bibellärare. Det går inte att läsa sig till det Gud ska syssla med helt enkelt. Nåväl. Om vi då läser i Matteus 10, 10 kapitlet, 7-8 versen. Då har jag titulerat på helt eget bevåg då. Gåvor i uppdrag. Det har ni inte hört den benämningen någon gång. För det är det frågan om här. Här ger Jesus instruktioner till sina lärjungar. Hur ska ni bete er? Ja. När Herren Jesus har gått upp till himlen och heliga ande kommer ner och heliga ande utgjuten, vilket har skett, då gäller detta. Från 7 versen. Och den går fram ska ni predika. Himmelriket är nu här. Alltså det är till och med angivet vad vi ska predika. Himmelriket är här nu. Alltså Jesus var den som var vägen och öppnade himmelriket. Det är öppet för det nu. Det finns inget hinder, utan det är öppet. Det är bara att gå dit. Så ska vi predika. Och så under tiden ska vi bota sjuka. Vi ska uppväcka döda. Vi ska göra spetälska rena och vi ska driva ut onda andar. Den har fått som gåva, ska vi ge som gåva. Och sista meningen där är riktigt viktig. Om jag inte är beredd att ge fritt. Om en person till exempel är besatt eller sjuk eller någonting, så måste jag ju offra av min tid och min kraft till den personens läkedom. Jag måste ju gå dit i varje fall och vara där. Jag måste lyssna och jag måste hjälpa personen om det behövs. Jag får inte ta betalt för det. För om jag tar betalt, då missbrukar jag det här ordet. Det här är gåvor och utrustning som har kommit från Herren Gud. Och, så man får inte använda sånt för att berika sig själv på. Och så tänker jag själv, ska jag bli rik på att andra lider? Jag blir beroende av att det finns tillräckligt många sjuka så jag kan köpa mat. Mm. Nej, men Gud gör inte så. Däremot så kommer ju Gud att se till att jag har det jag behöver. Men inte genom att någon ska behöva betala för mina tjänster. Lite skillnad kan det vara på de som är heltidpastorer och så. De bör ju få sin beskärda del av församlingen då. Och det, så fungerar det ju. Men som privatperson så får man vara försiktig och pröva sig själv. Vill man vara lyckosam i Guds rike, ska man, det jag har fått som gåva ska jag ge som gåva. Det är standardregeln. Och när jag är inne i det, alltså då är jag fri från girighet. Då är jag fri från den kontrollkraft som säger att jag måste ha så mycket så att jag blir trygg. Då är jag fri från det. Och då kan jag alltså hela sjuka. Jag kan uppväcka döda. Jag kan alltså befria folk från demoner. Och jag skulle vilja uppmana er som lyssnar. Ni som har gått med Gud några år. Ni har fått den heliga ande om ni har hållit er till Jesus. Allihop. Men däremot så finns det gott om bibelundervisning om att den heliga ande och hans gåvor ska underhållas och uppmuntras. De kan försvinna i dvala i vårt inre om vi inte använder dem eller om vi bara får uppleva en massa motstånd och så. Vilket vi kanske får idag.
Men så kan man använda de här och sen gör man någonting dåligt och sen fortsätter man leva efter det här och tillbaka i dåliga beteenden. Hur blir det sen då?
Ja, det är Guds bedömning, för att det finns ingen människa som är perfekt. Vi kommer alla att falla någon gång. Och Bibeln säger också det. Det är inte frågan om vi ska falla, utan frågan om när. Och ju större saker du får vara med om och göra för Gud, Alltså så att Guds namn blir känt. Det är så större än risken att det faller strax veckan eller efter. För djävulen finns också. Och han kommer att försöka att misskreditera Gud eller få folk att tala illa om Guds tjänare eller någonting. Så att någon person nu som håller på att bli betydelsefull här i bygden får dåligt rykte. Alltså det är jättevanligt. Så det måste man liksom kalkulera in i kittet. Om jag faller så har Gud lovat han kommer att resa mig på fötterna igen. Och då hänger det på mig. Har jag då sån god relation till Jesus så att jag verkligen ber om förlåtelse och ångra om en synd, då upprättas jag renat på en gång i den sekunden. Om ångern finns där. Om jag bara gör det som en psykologisk terapi, håller på att be om förlåtelse, då är det ett sätt att utnyttja Gud på. Han går inte på sånt. Utan då kommer det bli så att jag får fortsätta och be Gud om förlåtelse till så att det blir äkta. Det blir ett lidande över mitt liv om det är så. Och ska jag fortsätta göra som kristen och vill vara kristen och leva kvar i den här vanesynden då, nu säger man gå tillbaka till något dåligt beteende, då är det förmodligen en vanesynd. Det klarar man inte hur länge som helst. Utan det blir förr eller senare ett val man måste göra. Antingen Gud eller också denna synd. Jag är inte tvingad till något som människa, utan jag får göra mitt val och sen får jag stå för det. Du säger att jag har ju varit alkoholist och narkoman och allting. Och det är klart att inte var det så himmelens lätt. Alltså jag har varit befriad av Gud. Men djävulen vill ju att man ska ramla tillbaka. Så du har ju liksom matchen mot han ändå. Och nu, ja, nu var det så för min del i varje fall att jag följer aldrig tillbaka till det Gud hade befriat mig från. Jag har aldrig druckit eller knarkat ingenting sedan 1984, 15 februari. Och sista dagen jag hade alkohol i kroppen. Så Gud månade om mig väldigt bra, så jag hade alltid Gud i närheten av mig när det var svårt. Och jag lärde mig det. Jag lärde mig att lita mer på att Gud finns i min närhet när det blir svårt, mer än att jag skulle klara av det själv. För djävulen ser man inte ens. Jag är väl van att bekämpa fiender som det liv jag har levt. Jag tyckte det var bara roligt om det fanns några bråkstakar som hade varit lite bråk ett tag. Men djävulen ser ju inte ens, så du vet inte ens hur du ska gå till väga. Men Jesus fanns ju där, och då blir ju valet att, men jag litar på dig Jesus, inte på mig själv. Och då löser det sig. Det var hemligheten med allting. Och sen har jag fått vara med och utfört en del av det som står här då. Men inte alltid. Man önskar ju liksom ibland att man vore konstant i det bästa möjliga tillståndet. Men det kanske är så för någon människa. Men inte, för mig har det inte varit så. För jag har aldrig träffat någon heller så. Utan ibland måste vi komma in i en period av misslyckande. Då vi helt enkelt gör fel. Och det är för att beroendet till Kristus ska få vara kvar hos oss. Och att vi ska få vara ödmjuka inför honom. För om jag aldrig gör något fel, så kommer jag aldrig gå och be Jesus om hjälp. Och om jag är så lycklig till Lotta så jag prisar och är överlycklig för han jämt, så då är det bästa. Men man brukar inte sakna kon för en båset är tomt, säger man ju. Och det blir så även med Jesus. Har det varit bra för länge, så glömmer man vem som har givet en den goda tiden. Man tar den för givet. Och då brister relationen. För Jesus är ingen religion. Det är en relation vi har till en levande Gud som är själva livet, som är själva kärleken och som är själva sanningen. Mäktigt. Det är alltså ingen religion vi pratar om. Och jag ska försöka hålla mig från det också då. Och då går jag snabbt vidare. För jag säger, nu kommer jag börja prata mycket. Det här är så roliga spår att prata om här. Jag kommer att ramla i.
Jag ska sluta fråga.
Nej, fråga gärna det. Det ska du göra. Det är därför du är här. Det är klart du ska fråga. Jag ska läsa några bibelord där gåvorna nämns. De nämns för olika sammanhang och i olika omfattning och benämningar och så. Men det kommer man att säga att det här med gåvorna, det är mycket det. Om jag tittar på Romarbrevet, 12 kapitlet, från 6 versen. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk, och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt, avsky det onda, håll fast vid det goda, och så vidare. Här räknas det upp några gåvor på de här verserna här. Den som har profetians gåva, han ska profetera i överensstämmelse med tron. Det finns en översättning som säger, som graderar profetians gåva i efter måttet av sin tro. Jag tror grundtexten faktiskt säger så. Så det är klart, ska du profetera så ska du ju ha någon tro. Du måste ju tro på Jesus. För profetian, Jesu ande är ju profetian. Så att det måste ju klart, du måste ha en tro. Och sen kan du inte profetera om någonting som du inte tror på. Om du profeterar om det kommer liksom, ska hända stora fantastiska saker här framöver, till exempel, och Gud vill förbereda sitt folk för det, och du inte tror på den själv, det går inte. Då blir det för dig ett falskt budskap, och då kan du inte förmedla det. Så man måste tro på det hela. Men nu kan inte jag sätta mig ner i törn heller och tog tro ihop någonting själv. Och så gå ut och profetera bara för att liksom åstadkomma någonting. Då blir jag ju trollkar som håller på att utföra ett eget magiskt verk. Och det ska vi ju inte hålla på med heller. Utan vi ska betjäna vår Herre och Gud. Ja, det är profetians gåva. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Ja, det finns lite sånt folk som verkligen ha gåvan att tjäna. Och jag brukar vilja säga att om man fick styre för äldstekår i församlingarna och sånt där, om de fick förstå att de måste ha gåvan att tjäna för att kunna sitta där. För alternativ ska vara att de ska vara bestämmande eller dominanta eller så. Ja, men det fungerar inte i Guds verk. För Gud själv är inte så. Men man måste kunna tjäna och ha en ansvarsuppgift. Så får inte du gå liksom och utnyttja jorden, som det kallas. Nej. Utan det måste vara till för att bygga upp den. Om det till och med är så att det saknas pengar, de har inte råd att köpa mat, så ska du vara beredd att öppna din egen plånbok för att kunna ge dem så de klarar sig. Nej. När du har varit skötsamt och levt i 40 år och ordnat till allting, det märkliga är att det försvinner lite från den. Det har gjort det för mig, och därför måste jag medge. När jag var nyfrälst och jag hade alla problem nära mig då. Åh, vad jag hade lätt att dela med mig. Nu vart jag ju utnyttjad av vissa, så det är klart man skärpte ju till sig lite, men ändå, jag tvekar aldrig. Nu är jag inte lika generös, att man har blivit mer mån om det man har. Så att, och jag måste säga att jag önskar att jag hellre vore som första tiden efter. För då litar man så mycket mer på Gud. Nu litar man på, ja, att man har lite koll på ekonomin. Ja, jag vet, det måste vara bättre att lita på Gud.
Jag har nog bara ryckt på axlar och tänkt att ordna sig på något sätt.
Liksom. Ja, men det gör ju faktiskt. Om du gör en sak med gott motiv. Man ska helst ge med den ena handen utan att den andra handen vet någonting om det. Det är så Bibeln beskriver det. Och det är för att man ska inte vara beräknande. Utan jag ger för att få ge. Det är det som är det goda. Jag ger inte för att få att någon ska tycka om mig eller att jag ska få någonting tillbaka. Då är det ju ingen gåva. Utan jag ger för att ge. Och jag brukar säga det att utan att förvänta mig någonting tillbaka. Och det är välsignat. Och nu, tack vare att det är välsignat så är det svårt ibland. För att ibland så kommer det. Gud låter inte. Han är inte skyldig någon. Ja, men bara man tänker så. Ja, men då förväntar jag mig ändå att få någonting tillbaka. Men liksom att ge kärlek. Om jag ser en som lider nöd. Som inte har skor på fötterna. Och så går jag och köper några skor åt honom. och ge dem och så går jag därifrån. Som tar ju skit. Då gör jag helt rätt. Och sen kan jag kolla efteråt, men gud, jag hade ju faktiskt inte ro med det här, men okej då. Visst. Men vilken glädje det blir. Och inte, jag har ju skor ändå. Kommer jag hem så ser jag, jag har ju 3, 4, 5 par. Mm. Så det brukar lösa sig ändå. Nåväl. Det är en andlig gåva att kunna ge. Vi har inte kommit till den än, utan vi har kommit in på gåvan att tjäna. De menar att jag har gåvan att tjäna pengar, utan att betjäna varandra för att Gud ska få äran och bli stor. Nåväl. Den som undervisar, han ska ju undervisa i läran. Nu när jag sitter och undervisar er här. Så om jag skulle använda den tiden till att sitta och undervisa er om hur en bensinmotor fungerar, då sköts jag inte min uppgift särskilt bra. Jag måste ju undervisa om den lära som jag liksom omfattar naturligtvis. Läran kring Jesus och den lära som faktiskt apostlarna gick ut med. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Och där står det ytterligare att förmana och trösta. De två bitarna hör egentligen ihop då. Det bör man göra ibland. Speciellt om jag skulle vara ungdomsledare och ha lite yngre människor omkring mig. De yngre måste man ibland förmana. Så att de inte gör alla misstag som man kan göra. Man kan ju få slippa några. Nåväl. Och sen har du det. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Nu är vi inne på det här. Man kan alltså dela ut gåvor. Då ska man göra det utan baktankar. Det vill säga, jag ska inte tänka att jag är något speciellt. Om jag nu har fått församlingens uppdrag att dela ut blommor och gåvor till de fattiga. Eller till de som fyller 50 år. Eller vilka det är. Så är jag ett sändebud från Guds kropp. Det är det jag är. Det är inget annat. Det är inget särskilt med just mig. Jag är bara springpojken. Men det är klart att vem ska de tacka? Om du går där och delar ut 20 blombuketter åt något håll. De vill tacka någon och de kommer att tacka dig. Och det är helt okej. Bara du själv tackar Gud för att de tackade dig. Så låt liksom det ramla upp på timlen och låt han få äran så går det bra. Det är de här bitarna som är lite svår för oss människor. Den som leder församlingen ska vara nitisk, står det här. Ja, vi brukar ju säga att folk ska vara, man ska vara lite avkopplad. Men när det gäller att leda församlingen så ska man vara nitisk. Det betyder att man ska vara väldigt noggrann, helt enkelt. Och det är inte att man ska vara noggrann som vi pratade om innan här, om det här lagiskheten som var förut. Så det är fel noggrannhet. Man ska vara noggrann med att församlingen byggs upp och att kärleken frodas inom den församling jag har satt och värna över. Det är den noggrannhet jag ska ha som ledare. Där ska jag vara hur noggrann som helst. Och så vidare. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Ja, det är väldigt viktigt. Om du ska gå omkring och vara barmhärtig mot någon så ska du inte gå och vara sur och krävande. Utan försök att vara lite glad för att Gud har givit dig möjligheten. Tänk att du kanske är en person som kan gå. Det är ganska barmhärtigt att kunna hjälpa en person som inte kan gå. Att kunna ta sig till sjukhuset till exempel. Ja, gå inte och gnäll på den här stackaren som sitter i rullstol. Fast du måste hjälpa till. Utan gör då det med glatt hjärta. Utöva barmhärtigheten med glatt hjärta. Gud gör så. Det är Gud vi vittnar om när vi är barmhärtiga. Vi kan fortsätta på första Korinthierbrevet. Det står lite mer om andliga gåvor. Om du förstår så har jag strukturerat upp dem på det här pappret bredvid. Så att det blir en struktur på det. Men ni kan själva avgöra hur Bibeln pratar om sånt här. Vi kommer in på det nu. Första Korinthierbrevet, 12 kapitlet, och så första versen och så 11 versar framåt. Bröder och systrar då förstås. Det är ju lika många systrar här idag som det är bröder, så det är bäst vi håller ordning på det. Jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndigt till de stumma avgudarna. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannade Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den heliga ande. Okej, nu har jag ju sagt en sak här. Förbannade Jesus, sa jag. Jo, men jag menar inte det. Jag läser ju bara upp ur undervisning. Och då får man tänka på nästa grej också. Att kan, om jag inte skulle ha den heliga ande, skulle jag kunna säga att Jesus är Herren då för att förleda någon? Ja, det kan jag göra. Men jag kan inte säga det med en ärlighet och med en, och den kraft som kan finnas i hjärtat. För ibland så kan man pröva en person om man är tveksam till vart står de egentligen. Just genom hur uttrycker de sig kring Herren. För då känner du liksom att det här är som en bandspelare. Alltså det är oäkta det de säger. Men när heliga ande uttrycker det genom dig, då är det äkta och riktigt. För Jesus och den heliga anden, de är ju del i samma gudom. De kan inte förneka varandra på något sätt. De kan bara bekräfta varandra. Vi fortsätter. Det finns olika, från fjärde versen. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamma. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamma. Han som verkar i allt och i alla. Men hos var och en uppenbara sig anden så att den blir till nytta. Den ena får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. Och en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande. Som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Det är alltså den heliga ande som fördelar sina gåvor åt var och en. När man nu funderar på hur ska man få de här gåvorna. För man kanske skulle vilja ha någon. Ja, jag skulle vilja rekommendera att göra som Bibeln säger. Det första vi ska tänka på, det är kärleken. Har vi inte kärleken så kommer vi inte att kunna hantera någon gåva överhuvudtaget. På något bra sätt. Och vi kommer inte att få någon heller. Utan det är bättre att börja med just faktum att kärleken ska finnas i mig. Och för att få det måste jag lära känna Jesus lite. För han är kärlekens källa och förkroppsligande skulle jag vilja påstå. Så lär känna hur otroligt värdefull du är. När Jesus Kristus dog för dig. Så värd är du. Så mycket värd är du. Kära syster som är ny här. Jesus Kristus tyckte att du var så mycket värd så att du var värd att dö för. Helt otroligt. Och det gäller oss alla andra här då. Det är vårt rätta värde. Sen må arbetsgivare säga en sak och regeringen en annan sak och skolor och universitet och betyg och professorer säger en annan sak. Men Jesus Kristus är den som har givit dig ditt äkta, riktiga och viktiga och eviga värde. Du var värd och dö för. Och det är så mycket kärlek i den åtgärden. När han själv, han behövde inte dö för någon. Men han gjorde det, han dog i vårt ställe. Annars var det vi som skulle ha dött på grund av synden. Men nu gjorde han det i vårt ställe. Och vilken kärleksgärning. Enorm kärlek. Då när jag bara på upptäckt det, då kan jag också börja på förvalta någon av gåvorna lite försiktigt. Man kan börja med tungotalet till exempel. Var inte rädd för det. Men gå inte och förhäva det med henne heller. Om Gud vill att ni ska ha tungotal så, ja, då är det okej. Men det är inget tvång. Det finns fullt upp med människor och kristna som har den heliga ande i sig men de har inget tungotal. Så jag vet att det finns gamla lärare som har sagt att ja, har man inget tungotal så har man ingen heliga ande heller. Ja, det är helt galet uppåt väggarna. Så är det inte. Tungotalet är en av gåvorna. Det kan vara så mycket annat som den personen har ändå. Men i och med att man har lämnat sitt liv till Jesus så har man den heliga ande. Och då har man den största nådegåvan ifrån början. De andra bitarna här är inte det största. Det största är att jag har fått bli frälst. Och räddad till evigheten. Det har jag fått som en fri gåva också. Och så att det fanns mycket här att tänka på. Kunskap och vishet. Det är olika saker. Kunskap, det lär man sig i skola. Vishet, ja, det får man genom livserfarenheter i allmänhet. Då. Några av oss i varje fall. Vishet kan man inte lära sig, men kunskap det kan man stoppa in i huvudet. Det var någon som förklarade för mig. Jag hänvisade ofta till en äldre herre som jag ofta pratade andliga ting med när jag var nyfrälst. Han sa så här att vishet, det är helt enkelt kunskapen om hur man använder kunskap. Så definierar han kristen. Och jag håller med han. Vad hade vi mer här? Tron. En får tro genom samma ande. Alltså, är själva tron, är en nådegåva? Ja, absolut. Det minns han inte. Han har hört talas om prestationstro. Och hur dåligt man kan måta det. När man tror liksom att om jag bara tror på rätt sätt så kommer alla problem lösas i mitt liv. Om jag bara tror så här och ber så här så kommer alla mina skulder att försvinna. Och,
tillräckligt mycket.
Ja, om jag tror tillräckligt mycket, ja precis. Det finns en del som har varit i framgångsteologin som går ut på det där, och det har skadat jättemånga människor. Det är inte så det är. Tro, det är en förtrösten på Jesus. Och om jag tror på honom så kan ju han resten. Och ibland tror inte jag ett dugg på Jesus. Men han tror alltid på mig. Jag har ju lämnat mitt liv till han. Och det går inte över i en handvändning. Han tror ju på mig. Ja, förtroende. Förtroende. Ja, förtröstan.
Ja.
Men det som du sa är liksom lite, som, lite rätt tro. Det här att man kunde gott ge bort lite för det löser sig alltid ändå. Ja visst, det är rätt tro. Det är ju ingen prestation i det direkt. Men en sån tro ska vi ha på Jesus. För han, alltså han har gjort. Det är han som vill ha oss till himlen. Det är han som vill ha oss att fungera. Det ligger hans intressen hela tiden. Och det är han som är vår far. Och vi är faktiskt barn. Vi ska inte syssla allt för mycket med vår egen försörjning. Vi måste åtminstone inse att det är Gud som har givit mig det här arbetet. Eller den här sjukpenningen. Eller den här pensionen. Eller någonting. På något vis hjälper Gud mig. Så att jag klarar upp och sköta min försörjning. Det är ingen egen prestation ens det. Det var väl en av de första grejerna som kanske Gud undervisade judarna i. När han förde dem ifrån Egypten då. Var det där, kunde det vara 2,5-3 miljoner personer ut i öknen. Förde av Mose. Vadå, de nättjämt kände ju Moses. Och han hade ju varit liksom en liten förrädare enligt dem. Han var mördare var han ju till och med. Moses. Men de vågar följa han ändå. Ut i öknen. 2,5 miljoner personer. Ja, men de hade nog lite tro. För hur, vad funderar man på då? Skulle man inte tänka, men vad ska vi äta? I öknen finns det ju inte mycket att äta. Och det vi kan ta med oss, det håller inte hur länge som helst. Vad ska vi dricka? Alltså, hur mycket ska vi kunna ta med så mycket vatten? Det blir 2,5 miljoner personer. Hur ska det gå till? Ja, de gjorde det ändå. Och så visade ju Moses då vem som kunde försörja dem. När de var törstig, då sa Gud åt han att ta nu staven och så slår du på klippan. Ja, då kommer det vatten ur klippan. Ja, vilken idioti. För vatten kommer ju inte ur klippan. Det kommer liksom möjligen om jag gräver i marken bredvid klipporna och hittar en källa. Då kan jag hitta, men här kommer det ur klippan. Ja, men Gud ville verkligen visa, jag försörjer. Och när, han låter manna regna ner från himlen. mat. 2,5 miljoner personer i 40 år skulle de alltså försörjas. Ja, men Gud gjorde det. Han visade att han kan försörja sitt folk. Och när de knotade och gnällde över maten, för det är klart, äter man manna i 40 år, det är klart det smakar ju gott i början, men efter 40 år så börjar man nog bli less på den. Men de här vart ju less lite tidigare, så då lät han ju vaktlar komma dit då. Alltså fåglar flyger rakt in i lägret då, så att de får kött ett tag då. Och så, och allting. Så Gud visar verkligen att han var försörjaren. Inget problem. Det är han som äger hela jorden som finns. Och han äger hela universum och allt vad som finns i det och på det. Så varför skulle han ha några problem att försörja oss? Det, ja, kan ju bli problem, för vi vill ju ha, vi har så mycket egna idéer många gånger. Men eller som profeterna lärde sig, de som drevs ut, bara lärde sig, de fick ju, man får ju i första hand lära sig att lita på Gud och inte på sig själv. Annars kan det ju inte vara i den tjänsten helt enkelt. Det, det blir för mycket omöjligheter om du ska lita på ditt eget förstånd, så du kommer aldrig till skott. Det är bara att gå. När du är säker på att det är Gud i dig, så gå bara och gör vad han har sagt, så blir det bra. Det kom ju korparna och gav han mat, profeten, ut i öknen. Ja visst, det löser sig. Man behöver inte oroa sig så mycket. Och mat, ja det har jag fått i överflöd. Ja, så. Ja, alltså sen jag varit förälder så har jag ätit mat varenda dag. Sen jag varit förälder. Det var ingen självklarhet innan. Då var man ofta utan mat långa perioder. Men sen jag varit förälder så har jag ätit mat varenda dag. Utan perioden när jag fastar. Och jag är ett bevis på att jag äter mer än vad jag behöver. Så Gud är frikostig. Jag ska inte använda min övervikt som ett vittnesbörd om Gud, för det är det ju inte. Men det kan vara kul ibland. Nåväl. Vi tittar på Efesierbrevet. 4:e kapitlet och 11-12 versen. Då har du också, ska kalla den för andens gåvor då, men nu pratar vi om tjänster faktiskt. Och människor som har vissa specifika uppgifter i Guds verk. Och det är också gåvor från Gud. Och i Efesierbrevet 4:11. Det är min vers, står det så här. Från 11 versen. Och han gav några till apostlar. Och så, vad står det där i era biblar? I första orden i 11 versen. Ja, det, men just det är att han gav. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst och att bygga upp Kristi kropp. Tills på alla når fram till enhet i den i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Ja, en bit kvar för oss. Manlig mognad. Jag har alltid trott att det har stått andlig mognad där, men det står faktiskt manlig. Men kvinnlig då? Det finns ju kvinnor i Guds verk också, men när Gud pratar om män och i det här sammanhanget, så pratar han om kvinnor också. Ja, nej, vi ska vara kvinnor, vi ska vara män, så är vi skapt. Det är hen och sånt där. Det är antikristligt. Ja, det är någonting helt annat. Den heliga ande är det som krävs i vårt verk. Och då kan vi få göra vad som helst. Vi kan till och med, som jag läser i läge här, väcka upp döda. Varför man ska göra det vet jag inte, men i varje fall, ja, man säger så här: om jag får en person att bli frälst, så har jag faktiskt dragit den personen från döden till livet. Så då kan man ju säga att jag har väckt upp en döde. Men det var en rolig det var en afrikansk, de här afrikanska predikanterna, så de som är afrikaner, som har vuxit upp där och blivit kristen, de har ju en helt annan syn på allting. Det är mer kraft och mer självklar tro liksom där. Det var en sån konferens, det var förvisso en Etiopien, om jag inte missminner mig helt. med missionskonferens. Och då var det liksom folk där från Svenska kyrkan och så folk från lokala predikanter. Och de diskuterade ordet väckelse då. Hur ska man få väckelse? Och den svenska pressen han satt och sa, jo men då kör vi konfirmation och så undervisar vi på söndagarna och sånt där. Och så aha, och då blir det väckelse då. Ja, det kan ju bli kanske. Och sen kommer då frågan till Etiopien och frågar, hur gör ni då? Ja, vi hör oss för i grannbyan om det är någon som nyligen har dött där. Och då går vi dit och väcker upp han. Och då blir det väckelse på den orten. Ja, det tror jag det. Att det blir... Alltså, så, det är klart att jag tror det är lite överdrifter i det här. Men den ligger någonting i detta. Just det självklara. Och det är faktiskt att Bibeln säger det. Att vi ska kunna göra det. Och när jag ställer frågan själv, varför ska man göra det? Jag har ju initiativet kanske ett förslag till svar. Varför ska man väcka en död? Och varför väckte Jesus Lazarus? Vi säger, afrikanerna, de har mindre problem med andar och demoner än vad vi i Sverige har. Och det är helt enkelt för att de är van vid det, de har lärt sig hantera det och de bekänner att det finns. I Sverige så tror att allting är så bra så det finns inte. Och så här trivs de så länge de får ligga dolda liksom, och verka i det för dolda. Och sluka offer efter offer. Nåväl, då vet ni lite mer om det här med andens gåvor, att det är alltid fråga om samma Gud. Det går ut på att bygga upp och det går ut på att ge Gud äran och det är kärlek. Och samma stund som du börjar göra det för att själv bli någonting eller själv tjäna någonting, då tas du ur drift. Du kanske liksom inte går förlorad naturligtvis, men Gud kommer att försöka tukta det. För han låter inte någon av oss bära någon gåva som vi inte kan hantera. Och det här känner den heliga ande till. Så därför får vi inte alla gånger gåvor. För vi kan gå förlorad. Vi kan bli så högmod och så stor på oss själva. Så vi gick förlorad på den vägen. Och det är inte så, den heliga ande kommer inte att göra så med oss. Och alltid när det är fråga om andliga gåvor, eller det profetiska, då är det alltid fråga om uppenbarelser och grejer, så går det att bli högmodig av det hela. Och därför kommer tiden när Gud tyktar. Och då blir man som ett grästrå. Då är man ungefär där man ska vara. Det är Gud som är stor och man är bara en liten bit själv. Betydande bit, men man är ingen jätte. Däremot så ska vi be om att få ha gåvor. Vi ska inte vara rädd för det. När vi nu vet att det ska ske kärlek, att det syftar till att bygga upp Gud, då finns det en gåva som är undantaget. Och den jag nämnde först av alla här. Och det är tungotalets gåva. Det är den enda gåva man kan använda för egen uppbyggelse. Och vi behöver ha det ibland. På första pingstdagen så pratades ju språk som, och dialekter som de närvarande människorna förstod. Ett par hundra olika. Det kan man ju förstå. Men idag så är det ändå en gåva för uppbyggelse. Och därför är det ofta språk som inte förstås av människor. Det förstås inte av djävulen heller. Utan det är liksom ett språk som du kan ha tillsammans med Gud. Anden i dig ropar med outsvägliga sökar, står det i Romarbrevet 8:28 tror jag det är. Det kan vara vanligt språk också. Det kan vara engelska eller polska eller någonting. Om det behövs så kan du helt plötsligt tala språk som andra behöver höra. Men när du är i ditt böneliv och med sig, jag rekommenderar alla som har tungotalsgåva att använda varje dag, åtminstone i egen uppbyggelse. En stund i bön i tungotal jämt. Gör det. För att det bygger upp. Och ni kommer att klargöra saker för Herren. Och han klargör saker för anden i dig. Och förr eller senare kanske du får reda på vad det är frågan om du behöver. Annars så är det ju uttalat och klart ändå. Och vi behöver inte ta reda på allting. Vi behöver bara göra som Gud säger. Han får väl hålla reda på vart jag tar vägen. Eller åtminstone vad jag ska göra. Och han gör ju det. Heliga ande behöver vi ha. Det är därför vi firar pingst. Fader, jag vill tacka dig för den här kvällen. Jag vill tacka dig Herre för att det varit så pass lättsam kväll. Lättsamma, fina frågor och trevliga människor. Skönt och fint väder. Och så är det pingst imorgon. Och Herre, vi tackar dig för att du sänder den heliga ande till jorden. Du övergav oss aldrig. Du håller ditt löfte. Du ska vara med oss varenda dag in till tidens ände. Och medan du är uppe i himlen och förbereder rum åt oss, så är den heliga ande här nere och hjälper oss på vägen. Så du sviker verkligen inte, Herre. Och vi ber dig om nåden att få upptäcka och få bli utrustad här av den heliga ande i någonting som du har tänkt att vi ska vara med om. Att vi ska kunna göra, utföra. För att du ska få äran. För att det ska bli till uppbyggelse för ditt folk. Och för att jag ska kunna vara ödmjuk och liten. Och det där är mycket här i VB. Men du kan allt det där som är omöjligt för oss. Det kan du allt. Så vi ber dig Herre, hjälp oss du. Du som vet hur vi människor fungerar. Du som har skapat oss. Och du som vet vart vi är på väg. Hjälp oss du Herre. Jag vill be Herre om att den här helgen, den här sommaren, den får bli en väckelse, en upprättelse för någon i samlingen här Herre. Ett läge då ljuset i tunneln börjar synas. Att den mörka tiden i livet är över och nu går vi mot våren. Nu går vi mot Herren. Nu går vi till det som är seger. Och Herre, jag tackar dig för att allt för dig är möjligt. Så må det ske, Herre. Låt ditt goda få ske, Jesus. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Amen.